Hej och Hej och välkomna till livepodden. Vi spelar in från Prolog, ett av våra väldigt många prologavsnitt. Ni kommer behöva lyssna på de här ett tag framöver, verkar det som. Jag har sprungit runt hela... Klockan är 4:15. Jag har sprungit runt hela dagen idag och bara raggat avsnitt på avsnitt på avsnitt. Så har väldigt få luckor nu på eftermiddagen. Ett av de avsnitten jag bestämde mig för, jag tyckte att vi skulle göra... Var det Gunnar som kom till mig med? Hej Gunnar.
Hej.
Hej. Och du bjöd med dig?
Lukas.
Ja, hej Lukas.
Hej.
Shabba. Och vi ska prata livepedagogik, stämmer det?
Jajamensan.
Varför då?
Du frågar efter gäster. Jag säger, ja, men jag kanske. Och så frågar du, vad kan du prata om? Jag säger, men det är två saker som jag egentligen är nördig på som inte andra nördar lika mycket i. Och det är mordgåtor och det är livepedagogik riktat mot vuxna. Mm. Och sen så har du välj en av dem och då sa jag, men det är mer intressant att prata livepedagogik för vuxna. Så, och sen så, Lukas var den jag kom att tänka på, vem mer har gjort någonting i närtid överhuvudtaget uttalat på det här?
Den här typen av magi som blir när bitar faller på plats utan att, man har egentligen inte siktat, man har bara kastat dem åt ett håll och så hamnar de på samma ställe ändå. Vad är det som är spännande med livepedagogik?
Men alltså det är ju det här som är styrkan i live, att vi gör tillsammans så att det är en pedagogik som bygger på att vi skapar lärandet gemensamt. Och man lär sig genom att göra och genom att utforska som grupp.
Jag brukar säga att jag har i allting jag undervisar och föreläser om en modell som är börja med teori, träna, tänka efter. Och för att göra träning så hamnar jag i många lägen i att men här behöver vi göra någon form av rollspel, live, simuleringsövning. Och då blir det ju livepedagogik.
Mm. Berätta mer om din modell.
Det är enkelt och lite snattat av bollat med folk som är nördar på pedagogik och sagt, men vad behöver jag för att kunskap ska landa? Och då är det många som säger, det är bara plöja in teori. Det är väldigt få som faktiskt ändrar beteenden av det. Och så lägger man på träning att kan vi pröva det här, och så får man inte heller förändring. Men när du kopplar på eftertanke eller reflektion av något slag allra sist, då börjar jag ha en bit där jag faktiskt inte bara lär ut saker utan jag tränar upp färdigheter.
Det känns som att jag missade en grundläggande fråga när jag presenterade er, och det är vilka ni är. Kan vi prata lite om vad ni har för credentials kopplade till det? Lukas, vad jobbar du med till vardags?
Jag jobbar som livepedagog, dels i liksom egen regi, i projektform med bibliotek och så. Och dels så har jag en halvtidsanställning som livepedagog på en skola med NPF-profil. Så där möter jag elever som kämpar i vardagen på något sätt och behöver få komma någonstans där de lyckas med saker, känner sig sedda och får liksom stöd i att uttrycka sig. Och mina credentials, alltså jag började med pedagogiska live långt innan jag började kalla mig livepedagog, för att jag arrangerade live med Sigrisdotter, som är liksom, vi tittar på patriarkatet genom filtret av ett matriarkat. Och det blev ju ett pedagogiskt live för att jag ville att vuxna skulle komma och lära sig gemensamt och reflektera och men hitta gemensamma ytor och liksom hur kan vi prata om de här ganska svåra frågorna.
Kan du berätta mer om Sigrisdotter?
Ja, det är ett live som är baserat på boken Egalias döttrar, som är, där har författaren i princip bara vänt upp och ner på patriarkatet och även så här språkligt, att man är inte människor utan man är kvinniskor och så vidare. Förenklade de bitarna för att det funkar inte i live. Det blir omöjligt. Men grundidén är att det inte ska vara att vi byter liksom att maskulina normer då skulle vara att man gillar rosa och dockor. Utan vi vill ha de här liksom patriarkatet cementerade könsroller, men vänder på vem som har makt och vad som är normen. För att problemet är inte att liksom hur kvinnor är. Problemet är en maktstruktur som vi måste göra upp med. Och på det sättet så fick man liksom också ja, men bara syn på varandras vardag och framförallt i efterarbetet, alltså när livet är slut och vi måste gå tillbaka till verkligheten och alla deltagare tycker att det är lika plågsamt för att alla har fått göra någonting nu som de inte vet liksom, hur man gör sen igen i sin vanliga vardag. Alltså för många av de liksom, spelare som också identifierar sig som kvinnor så var det ju att gå tillbaka till en vardag av maktlöshet och liksom det, men jag hade också en manlig spelare som kom till mig i tårar på, jag vet inte vad jag ska göra för min kropp har blivit farlig igen. Och jag hade några dagar när den inte var farlig. Den var vacker, den var uppskattad. Och nu, från ena minuten till den andra, så har den blivit farlig. Och jag orkar inte.
Aj.
Ja.
Ouch.
Ja.
Fuck.
Ja.
Ja.
Och jag var 22 och var, oj då. Oj, det var, oj, tungt. Men det var fint. Det var väldigt fint. Och sorgligt. Men gemensamt sorgligt på ett sätt som jag också tänker blir ger oss skjuts framåt. Liksom.
Mm. Vi hoppar över till Gunnar. Vad har du för credentials?
Jag
har inget bättre svenskt ord för det.
Vi kan ju säga, du börjar med först, vad gör du för något? Ja. Mitt jobb idag är att vara föreläsare och utbildare på heltid.
Okay.
Så det här med livepedagogiken är en bit av min repertoar i när jag utbildar.
Mm.
Mycket mer än när jag föreläser. Sen föreläser jag en hel del om engagemang och gamification och lek och spel i saker som inte är lek och spel. Där blir det att jag gör de här sakerna också en boost för min föreläsarprofil. Och sen utbildar jag jättemånga ämnen där jag har landat. Ja, men jag tycker om saker som är färdigheter. Så ledarskap, kommunikation, retorik, säljteknik, serviceteknik. Allt det här kan folk träna i övningar. Och det är där smyga in. Nu brukar jag inte säga live-pedagogik eller att de ska live eller rollspela. För då blir de skrämda. Jag brukar säga att nu ska vi göra en övning här. Lita på mig. Eller nu har vi en workshop om det här.
Mm.
Så... Och mina credentials på det, det är egentligen ett halvt bananskal och livebyråns förtjänst. För de kom till mig en gång och sa, Gunnar, vi har märkt att vi har ett par affärer på gång mot företag. Vi behöver alltså någon som kan live- och rollspelsdesign på nördig nivå och någon som kan egentligen just ledarskap och arbetsrätt. Och så här, ni har ett Gunnar-format hål alltså. då jobbade jag på Unionen med chefsfrågor. Så det var där, ni har någonting här som väldigt få kombinerar kunskaperna för. Så kul. Och sen vet jag inte, jag kan inte säga, där gjorde jag mitt första pedagogiska live på det sättet. Jag kan ju räkna ett par projekt där jag säger, här tar jag verktygen. Mycket samma verktyg som jag hade gjort i ett bundfrifondsscenario. Mm. Där jag märkte att här är effekten. För att det dramatiska är kul. Jag säger det ibland fortfarande. Att jag kan ta ett spel som är roligt. Och sen lägga på en reflektion efter. Och så har jag gjort en lärupplevelse istället.
Mm.
Jag hade en klass för något år sedan. Som jag fick ha en dag till säljutbildning för dem. Och då hade jag gjort allt. Typ som jag brukar. Så jag tog med ett par settlers för Catan. Och sa så här spelar ni spelet. Det är en säljkurs. Så spela en omgång. Och sen pratar vi om det. Och sen så fick de utvärdera och säga. Vad gjorde ni för säljtaktik här och sånt. Och de börjar rapportera, jag gjorde det här, jag gjorde det. Och gud, man vann om man var bäst säljare. Mm. Och någon som säger, jag förstår det här med tillgång och efterfrågan. Det har jag inte förstått. Men säd och sten blev ju mer och mer värt. Ja. Här! Så på sitt sätt, all form av analog spelteknik för att lärande är jag ju nyfiken på.
Ja. Men du nämnde livebyrån i en förbifarten. Vad är det?
Livebyrån är, jag började som liveverksam väst. Alltså ett företag som jobbade då en sväng med live både inriktat mot skapande skola och lovlive. Och sen gick vidare med att göra mot företag. Sen kommer en pandemi, jag vet inte om ni märkte det.
Men det var så här.
Då behövde vi göra en bunt tunga beslut om hur får vi verksamheten överleva. Och en av dem var att jag sa att jag kan, för jag jobbar 50% där, att jag kan ta mina andra 50% att föreläsa online. Det går mycket enklare än att göra live online.
Mm.
Så det kan jag göra istället. Så hoppade jag av. Men då sa jag att jag kommer nog ta med mig chunken av vuxenprojekt och rikta mig mot det, för det vill jag fortfarande göra. Men jag hade aldrig haft det här, de unga, det hade inte varit min stora drivkraft, utan jag, så här, ja, jag vill syssla med det här för att se hur jag kan få bättre ledare.
Mm. Vad har du kommit fram till längs med vägen?
Att mycket ligger i design, att det går att göra, att det finns jättemycket hur jag jobbar med ramen innan. Om en övning misslyckas någon gång så ser jag som att då har jag ramat fel och framförallt inte jobbat med trygghet. Och hur extremt kraftfullt det kan vara. Jag bara, det här du sa om Sigrids var ju så här, aha, vi måste prata om katarsis-effekten på ledarskap och lärande, och det finns... Det finns en forskare på Karolinska som gjorde ett experiment där hon testade kulturupplevelser eller kulturchocker jämfört med ledarskapsutbildning, och hade AB-grupper både på chefer och på deras personal, och konstaterade att de blev bättre chefer om de fick kultur och fick liksom lite katarsis än om de fick gå en ledarskapsutbildning. Mm. Så. Men det här är ju bara att vi designar ledarskapsutbildningar fel. Vi måste putta ut folk där det är lagom obehagligt. Uh-huh. Där har vi den stora minneseffekten, och där har vi de ändrade beteendena.
Uh-huh. Vad är det som är... För du jobbar mot vuxna, och kanske vuxna är lite befäls... Eller,
gärna hela ledet. Gärna men hela det är störst, bäst effekt i en organisation, det är när du kommer in på ledningsgruppen först.
Uh-huh.
Och de är oftast mest skrämda för alla övningar. Så där måste man jobba med mycket mer teoretisk ram och berätta om så här ser regler ut, och sen kan jag bara liksom få ner det lite någonstans.
Mm.
Och sen så vill de ju ofta ha effekten på golvet, och jag älskar att följa med dit och göra att.
Mm.
Så, men jag jobbar väldigt mycket mot vad får en organisation att fungera bättre.
Mm.
Och sen har vi en beröringspunkt i det här du gör med queer, och jag gör normlabb åt Ted Gender och jobbar med de frågorna. Mm. I att utbilda inom normer. Men där är en bit där jag har sagt att lite som din reaktion som märktes när du började berätta om att det var tungt för någon. Jag har ju konstaterat samma sak för mig. Jag kan jobba med inkluderingsfrågor typ 20%. Sen blir jag för deprimerad över hur världen ser ut. Så jag ska liksom, jag har sagt det till Ed Gender, att 20-25%, men mer ska jag inte jobba med det här, för att jag blir deppig då. Mm. Utom där kan jag göra en effekt och hålla ihop.
Mm.
Men Lukas, berätta, för du jobbar med ett projekt om hbtq-historia.
Precis. Jag har avslutat det nu. Men det var... Jag fick stöd från... Nu ska vi se så att jag säger rätt. Stockholm... Region blir det. Ja, Stockholm Region gav mig ett stöd för att skriva live om liksom Stockholms hbtq-historia. Så att jag gjorde 3 live med olika, utgick från olika liksom personer med koppling till Stockholm, och då försökte jag också hitta alltså, olika ingång i hbtq. Så det var ett med liksom, om kvinnor som älskar kvinnor på 1800-talet, där det ju finns... Vi har väldigt många exempel, och eftersom att de uppvaktade varandra väldigt mycket genom att skriva brev, så finns det ganska mycket bevarat.
Ja.
Så, brev och dagböcker, och liksom, det är en väldigt, väldigt spännande tid, för att det handlar inte bara om liksom så här, antingen man vän eller så är man flickvän, utan hur vänskap skulle se ut mellan kvinnor i en viss samhällsklass var lite flytande. Så att det var typ en period där liksom den lesbiska kvinnan var normen, i princip. Och då så gjorde ett live om det, och sen 2 live om liksom transberättelser. Och då första om att spela en transmaskulin person på 1600-1700-tal. Och liksom bara vilka praktiska förutsättningar fanns det? Spelarna fick liksom försöka... navigera sig igenom de situationer och hinder som de här personerna troligtvis mötte, och bara liksom testa utifrån idén att det här också bara var människor, så hur vi reagerar är det kanske inte helt olikt hur det hade varit. Och sen ett liksom live som speglade det, men då med en transfeminin berättelse istället. De gick liksom inte att slå ihop, för att könsnormerna var ju så olika, så vilken typ av situationer man hamnar i är liksom helt olika. Men det var väldigt, väldigt spännande, med liksom syftet också att få folk att fatta att hbtq-historia är liksom inte bara ett litet kapitel någonstans långt bort, att alla blev stenade, utan det finns väldigt, väldigt mycket Och vi även liksom i vår historieundervisning, vi har fått veta väldigt, väldigt lite av helheten. Och i grunden så har människor alltid varit människor. De har älskat varandra och de har varit sviniga, men alla, bara för att normen säger en sak betyder inte det att alla människor bara kopplat av sina känslor och säger att ja, så här sa någon annan att det ska vara. Det, alltså, ingen skulle förvänta sig att det är så idag. Men av någon anledning, så när vi tittar på historien, så är det som att då är plötsligt alla måste ha varit mönstermedborgare och följt varje norm till pricka, punkt och pricka. Liksom.
Mm. Hur satte du upp de här?
Det blev liksom i scenarioform. Jag hyrde, eller var i studiefrämjandet så här lokal, de har en blackbox. Jag bokade liksom det först innan jag hade skrivit liven. Och sen visade sig att jag behövde ingen blackbox. Men jag hade en. Så att första, om liksom kvinnor som älskar kvinnor, då blev det att jag gjorde en kortlek som man liksom spelade sig igenom. Så får man små scenbeskrivningar och så man spelar liksom en kärleksrelation från start till eventuellt uppbrott. Och genom att bara liksom, när man har spelat en scen och känner sig klar, då läser man nästa kort och går vidare. Och mycket att många scener var att man skrev brev till varandra. Eftersom att det var liksom en så stor del av den tiden.
Mm.
Och då med ett intro där jag försöker sätta liksom historisk kontext tillräckligt mycket för att det inte ska bli ett live där vi bara bekräftar våra egna fördomar. Men också försöka spara så att efteråt när man hade spelat hela så berättar jag mer om personerna som har inspirerat liven och liksom vi kan ha mer diskussion utifrån vad som hände när vi försökte gestalta de här. Och båda transliven blev också liksom scenbaserat, men då man spelade dem två och två och så fick man antingen så var liksom en alltid transpersonen i alla scener eller så fick man turas om, men så alla scener hade transpersonen och någon som den ska interagera med. Till exempel försöka förklara för sina föräldrar att jag ska gå till sjöss för att jag är en man. Eller berättar man det eller säger, hittar man på någon bra förklaring som man tar sig runt det liksom. Och sen brukar hitta några situationer som många verkar ha råkat ut för. Till exempel dra till sjöss och problemet är att alla sover tätt ihop klämt. Så förr eller senare så blev ju många avslöjade för det visar sig att den här mannen har bröst. Och vissa blev då hemskickade och andra bara körde på. Liksom.
Ja.
Hade man gjort tillräckligt bra grejer så var det också lite så här, aha, fast du har bröst. Fan vad coolt. Här har du några medaljer. Och hem med dig.
Ja.
Det, ja, folk verkar inte ha hängt upp sig så mycket på queerhet som vi har för oss att de har gjort.
Nej.
Snarare tvärtom. Vi är liksom väldigt besatta av att kalla saker avvikande idag. Det verkar mest ha varit så här, men det är ju bara den här personen som är sån.
Jag läste en jätteintressant artikel som handlade om en queer-tolkning utav Sagan om ringen. Men framförallt Frodo och Sam och deras relation.
Mm.
Men och förankrade mycket av den tolkningen. Då läste de dem som kära i varann. Som ett kärt par. Och nu lite off topic inser jag, men det spelar ingen roll för det är intressant. Och förankrade det med historiska kärleksrelationer som var i närheten utav tolken på ett väldigt spännande sätt. Så ja, jag vet inte. Jag blir väldigt glad varje gång man får se den här bilden utav dåtiden som inte är bränd om utan att bara läsa dåtiden som queer, anti-queer eller vad man ska säga, är så himla tråkigt. Alltså, och lite elakt nästan mot dåtiden typ.
Ja, alltså jag tänker att det är också en så här konstigt sätt att se på oss som typ de enda civiliserade i historien på något vis.
Ja.
Alltså man fördummar ju alla som har kommit före oss i det också. Alltså ett favoritexempel är i en rättegång kring en transmaskulin person där alltså anledningen till att det är en rättegång är att han har gift sig med någon och hennes föräldrar gillar inte honom. Så då drar de fram att, och förresten så är han inte ens en man. Innan dess har ingen brytt sig.
Nej.
Och då förhör de också hans faster. Varför inte du, du borde ha berättat för någon att det här var liksom ljug. Men han hade manskläder. Han gjorde mansjobb. Hur skulle jag kunna veta att det var det som var förklädnaden?
Mm.
Det kan ju lika gärna ha varit när han var en tjej. Att det, det var ju det som var låtsas liksom.
Förlåt, hoppar tillbaka lite till ämnet, förlåt.
Ja.
Det här får vi kanske återkomma till i ett annat avsnitt, för det är väldigt intressant.
Ja.
Men, för jag tänker, det finns ett, vad heter det, när jag jobbar som lärare och lägger upp lektioner så ska jag ha tydliga mål med vad min undervisning ska leda till att eleverna kan. Liksom.
Mm.
Hur jobbade du med det i det här projektet? Eller jobbade du med det i det här projektet? Jag köper att det inte var en tenta på slutet. Men...
ja, nej, precis. Det blir lite så här, liksom, fluffigare mål än i skolan. Men det som egentligen var mitt liksom, syfte och mål väldigt mycket var ju att bredda folks liksom, syn på historien generellt sett. Och alltså, det som är det fantastiska med live och live-pedagogik, skapa en egen emotionell koppling till det vi pratar om. Att när vi livear och nu liksom, det här är mitt barn... Och, jag, och i bakhuvudet så vet jag vad lagarna säger. Men jag är, det här är mitt barn. Det är klart att jag måste rädda dig. Ja, som folk nog ganska mycket har tänkt också. Inte alla, men liksom många har det. Så att just att lite grann få gå i någon annan skor och vara efteråt. Både kunna mer om liksom HBTQ-historia, men också bara ändra lite så här synsätt på... Så att när man fram, alltså för de deltagarna nästa gång de läser någonting om historia, att man bara har med sig den ja, känslan man själv hade i kroppen, eller liksom den inställningen till att, att bara för att, ja, bara för att lagen såg ut så här, så betyder ju inte det att människor alltid har agerat så liksom.
Du sätter ju fingret på en så viktig sak av varför livepedagogik fungerar. Det, du väcker känslan och sen sätter du kunskapen och färdigheten till en känsla.
Uh-huh.
Och då blir det ett starkare minne. Och det är ju så kraftigt verktyg man får här. Ha, nu kom förändringen nu för att nu kände du.
Uh-huh.
Att du lämnar det teoretiska och det också, då minns du det bättre. Uh-huh. Jag kör ju alltid reflektioner. Jag misstänker då också att man har de här utsnacksrunderna, debrief... Och det är ju jätteviktigt för att då får folk berätta vad de har lärt sig. Då minns de det ännu bättre också.
Ah.
Så det är så här, det här verkar så här, varför gör du det? Ja, det är för att jag förstärker minnet.
Jag älskar silent briefing som så här, första steget. Man bara sätter upp frågor och så får man gå runt och liksom skriva svaren på post-it-lappar och sätta ner. Också just för att en gång till samla sina egna tankar och sen ta ett samtal. Jag vet att jag själv väldigt fort har liksom så här, för mig tankarna springer, men att då ge utrymme för dem som liksom behöver mer tid att landa och just så här plocka fram det så att alla får den, den upplevelsen med sig av att ja, man har grundat det liksom.
Hur funkar ett sånt debrief snack för dig, Gunnar?
Oj, det beror lite på kurs. Jag bara, måste bara för du sa att du känner att jag och Lukas jobbar olika. Då, min ensamma värld, att Lukas är ju då en av dem i landet som jobbar närmst mig. Ja, jag liksom. Josefin Westborg bollar jag mycket med också. Men liksom, jag har inte så många som säger den här målgruppen och faktiskt också har live- och rollspelsbakgrunden. Pratar jag med en annan utbildare som säger att alltså, gör vi lite rollspel, så har de ingen koll på vad som får rollspel att fungera som hobby.
Nej.
Då blir det ofta skavigt och hemskt för människor.
Mm.
Det jag gör, men likartat då, ett standarduppslag för mig när jag har kommit, för det är ofta ett par övningssteg, att jag börjar rätt light och sen tar över längre tid. Så kan jag få in det. Eller så måste jag ha en bra ram på något sätt. Gruppen måste vara trygg innan jag tar fram. Nu tar vi de här casen. Oftast spela upp den här scenen. Den är stark på något sätt. Då är det oftast också instruktioner så att de får liksom antingen rekvisita eller göra en hållning eller röstrekvisita att de får justera. För jag säger, men du hämnas om du försöker vara dig själv i de här lägena. Mm. Det är lite det läs som du också var inne på, att du ska inte lajva dig själv här, du ska göra som någon annan. Sen får de göra scenen, då har jag oftast haft ett teoripass, och sen så när de är klara så är jag, okej, okay, hur kändes det? Vad hände i kroppen? Vad är det för någonting? Och så lyfter vi det. Ofta skriver jag ner på whiteboard bakom också det här, kunskapen ni tar med er. Är det säljutbildning eller serviceutbildning? Det brukar jag, då har jag en dag som jag packar med scenarierna. Ja, bra, då går vi vidare till nästa scenario. Här, nu får ni nya roller. Nu får ni en ny situation. Vad är det ni plockar med? Mm. Ja, bra, nu får ni nästa. Är det som normingenjörsutbildning när vi kör normlab? Där är det så här, en dag så de vet inte, vi säger inte mer än att det är normlab. Och sen så är det lite intro, någon så här förvärvning. Och sen, ja, nu får ni roller här och ut. Och här har ni den fiktiva orten. Och här har ni, och där är skaviga möten också. Och sen så är uppföljningen på det. Om ni var normingenjörer, vad skulle ni ge för råd? Då får de meta reflektera över den scenen de just var med om. Och det är där också folk säger, åh, nu förstår jag den där verktygslådan ni har pratat om. Vad den är bra för. Och så här, ja, titta, då har vi sett festkunskaperna.
Men vad kan ett sånt scenario gå ut på? Hur kan det vara uppbyggt?
Säljscenarion brukar vara så här. Här har ni några säljare, några kunder. Och sen så är det dolda bitar in för dem att upptäcka. Min rekvisita som jag har haft med mig i många år, det är att jag har med en stor väska med slipsar. Så en bit, ett så här klassiskt scenario blir det lite så här gränsområden. Men det är att jag delar, några får roll med slips. Så står det på andra roller, du får bara prata med den med slips. Och så sitter någon utan slips och har instruktionen, du beslutsfattad. Och sen så efter så här, men hur kändes det? Och så då ser folk så här, vänta ett tag. Hur gick det att göra affären? Och ofta så är det så här, det gick jättebra. Så här personer med, som köper det med slips som inte har, står inte att den har beslutsrätt. Det gick väl bra så här. Men man hade beslutsrätt då? Ja, fan också. Och sen så har vi debriefen. Och då är ju slipsen en symbol för hur ofta är manligt kvinnligt i sådana situationer också. Att alla har varit med om ett säljmöte där folk har glömt den kvinnliga inköparen. Mm. Så då får jag, är det här vi tränar på? Ja. Mm. Så, och då landar en kunskap i debriefen. Jag har haft någon annan så här där man ska, det är en kund som har gjort fel och det blir bara obehagligt. Men den som verkligen ska bli förbannad har fått en instruktion. Sätt dig bakåt, luta och prata lugnt. Så här, ja. Och då har jag haft många gånger folk säger, jag blir inte riktigt förbannad så länge jag håller mig bakåt. Kan vi ta över det här säljsituationen eller servicesituationen? Mm. Ja. Och då har jag då satt kunskapen i ett beteende. Blev det tydligt?
Ja, ja. Jag tror jag är med. Jag undrar nu lite, alltså så här, vad är fördelarna med att lära ut på det här sättet? Vad är fördelarna med att använda live? Och finns det några nackdelar?
Alltså jag tänker med vuxna så kan ju en nackdel vara att det är läskigt. Men för, alltså, jag upplever ju verkligen att det funkar för typ alla. Man måste bara just sätta rätt ramar, skapa tryggheten. Och som du är inne på att alltså, kunskapen sätter sig djupare för att det är ett aktivt reflekterande och man liksom kliver in i situationen. Det sitter i kroppen när man är klar. Och eftersom att live är uppbyggt på det gemensamma så blir det liksom, men totalen blir ju alltid mer när man har många som tänker tillsammans. Och live är ett väldigt effektivt sätt att tänka tillsammans. Särskilt om man då har ordentliga liksom, debriefer, konkretisera vad var det faktiskt för lärdomar vi tog med oss härifrån.
Får jag börja med att säga nackdelen jag säger? Ett, det här tar ju lite längre tid. Vilket gör att en del kunder säger, nej men vi har inte tid för det. Och så här, jag kommer inte. För att en annan som kan vara nackdel är att jag måste ju grundrätt. Jag kan inte göra om gruppen har andra problem först. De måste vara trygga med det de gör. Så ibland så kan jag har med mig de här scenarierna. Jag kommer inte dit. För jag fick lägga mer tid på att få kunden, gruppen trygg. Mm. Och då kommer jag inte till det för att det måste få ta tiden. Mm. Och då egentligen nackdelen är att det kan ta mer tid. Samtidigt är det för att uppnå effekten så är det ju ett snabbt sätt. Jag uppnår ju bäst effekt. Men kunden vill inte lägga den tid det tar. Och då får jag snabbare lösningar för att leverera. Och då behöver vi ofta vara tydliga också med att ja, ni vill ha det här. Det här är vad jag tror det tar för tid. Och jag vet först när jag börjar ta gruppen.
Mm.
En annan nackdel är att folk blir ibland livrädda av ordet rollspel. Och då är det, jag brukar skämta om att det har varit inne en säljtränare och sagt ja, nu ska vi ha ett rollspel. Så delar in en säljare, en köpare och en observatör. Säljaren är sig själv, köparen är någon annan och observatören ska bara titta på. Så här, ett, du får prestationsångest och live som dig själv. Två, om någon tittar på så får du bara mer prestationsångest. Det här är ju skavigt och jobbigt. Tre, den stackare som ska vara köpare. Den har ju en jättesvår roll. Hur mycket ska jag balansera här? Och är jag duktig skådis? Nej, någon ska titta på också. Det här gör folk väldigt ofta och det gör att folk är livrädda. För den här typen av övningar om vi inte har fått dem trygga först. Ja. Så det är, jag måste jobba mot fördomar om övningsformen. Och den är knepig.
Mm.
Så, sen så skulle jag säga fördelen är just det här att du grundar på ett annat sätt. Jag kan få folk att få kunskap. Och sen finns det några så här spännande. Jag brukar säga att när jag utbildar folk så siktar jag på en nivå mellan att det är för enkelt och för obehagligt. Jag vill ha ut dem på lagom obehag. Det här är lite lik den här flow-teorin att du får ett bra engagemang när du har lämnat tristessen men inte har kommit ut upp i att, frustrationen ännu. Där har du det underbara flow-tillståndet där man så här, där hjärnan tycker nu är du bra, nu ger alla belöningar i form av egenproducerade kemikalier. Och det vill jag gärna ha folk i. Och där är det kan jag putta in dem på live med live-pedagogik på ett annat sätt. Så det är ju de roliga fördelarna.
Mm.
Många tycker också det, när de har gjort det, att det var vansinnigt kul och lärdomsfullt. Alltså, oj, det här vill jag ju göra mer av.
Alltså det är härligt att leka.
Mm.
Det är härligt att leka tillsammans.
Mm.
Och vuxna får väldigt sällan det, alltså, om man inte själv rör sig i ett sammanhang, som till exempel prolog, där vi gör det. Men många har liksom tappat det i livet, inte så mycket av aktiva beslut, utan för att det var någonting som försvinner ur livspusslet efter ett tag, för så ska det gå till.
Ja, men, och jag som jobbar med högstadiekids märker tydligt hur det går från, eller på mellanstadiet leker fortfarande barnen. Och sen blir det väldigt smutsigt att säga att man leker. Man försöker tydligt markera att nej, men jag är vuxen nu, jag spelar fotboll på rasten och det är inte en lek, det är sport, det är olika. Alltså, ja.
Och jag föreläste på ett kommentar om rätt, men så här, för jag brukade säga sportboll. Så, men Gunnar, extremt agila spel pratar vi om här. Men du är ju inne på, det finns ju en bonus med den här tekniken. Och det är ju att man, det är oftast när man får att funka, då skapar det gemenskap.
Ah.
Man har någonting att referera tillbaka på. Den där övningen. Jag hade en klass som jag var inne på, jag jobbade en del på yrkeshögskolor. Det var en klass som var i huvudsak distans, så hade de ibland lokala träffar, de träffades. Jag var in halvvägs genom utbildningen och har dem i sälj. Och så är det dag två när jag gör allt det här. Så säger de efter, det här skulle vi börjat med. För nu blev vi en klass. Ah. Det var vi ju inte, vi var ju 40 studerande. Nu är vi en klass helt plötsligt. Jaha, ja, det är ju klart. Men varför har ni inte gjort det här innan? Jag är bara inne som säljlärare.
Alltså, exakt den responsen har jag också fått. Jag bara, ja, alltså, det styr inte jag över. Jag håller med.
Ja.
Ja, men det är något man får syn på varandra på ett nytt sätt. Jag bara tänker, det vet ju de flesta livare känner igen. Alltså man har så många vänner som är liksom så här, ja, det här är liksom en djup vänskap. Jag älskar den här människan. Vi har setts sammanlagt 7 gånger. Men vi har livat ihop och det sitter kvar. Alltså den effekten kan man ju få. Man kanske inte går därifrån och så här, älskar sina kollegor. Men man har blivit en grupp. Man har hittat nya sätt att liksom connecta.
Mm. Ja, och det här brukar jag ibland prata om när folk tar in mig som inspirationsföreläsare på en kick-off. Och så här, jag ska komma och prata. Vad vill ni ha med er? Ibland vill jag få säga, nej vi vill bara ha kul. Och så här. Kanske ska en komiker, men jag kan prata engagemang och få det roligt. Men tyvärr, de kommer nog plocka upp någonting. Men sen finns en frustration att de ofta har bokat in en teambildningsaktivitet helt fristående.
Mm.
Det är, om vi kopplar ihop dem här. Nu senast hade de gjort en mordgåta till och med. Så här. Hade jag vetat om det här så hade jag kunnat läsa på den och gjort en pedagogisk ram på den. Då hade ni haft teambildningen och ni hade lärt er. Och vi hade kunnat prata gruppdynamik. Jag älskar att prata gruppdynamik och det här. Ni kan bara få göra det roliga. Men jag kan få en effekt av det.
Mm.
Och den har jag börjat prata med aktörer om, att när kombinerar vi det här då? När gör vi den här roliga mordgåtan eller thrillerövningen eller spelet eller megagamet eller dem? Och sen så har vi en pedagogisk ram efter.
Mm.
För ni kommer ha lika kul. Det är bara det att ni kommer plocka upp vad ni faktiskt tränade.
Ja, och det, alltså så här, det, i det momentet så har vi också det här, alla får bli sedda. Mm. Alla människor tycker att det är härligt att få berätta om vad man precis har gjort.
Mm.
Så att det blir ju liksom, utöver att det är ett pedagogiskt verktyg, alltså rent lärande, så är det i regel också en trevlig stund där folk blir stärkta på liksom fler sätt. Så att just det, ni kommer ha kul. Och sen kommer det vara trevligt att prata om liksom lärandet också. Mm.
Och det här vi brukar prata om, jag brukar säga typ B-kul eller misärlajvande och sånt. Det är ju många som, det här var skavigt. Och vad fin känsla det var. För jag hade en ursäkt att faktiskt få känna någonting i jobbsituationen. Och så här, här, när ni känner någonting på jobbet och vi kontrollerar det, då för vi er samman, då kommer ni klara av mycket andra problem bättre.
Ja.
Är det någonting, lite så här avslutningsvis, vad ska man tänka på om man vill lära ut genom live? Stor fråga att avrunda på. Men...
Jag brukar säga, först är att du måste ha en kultur om att det får bli tokigt, det får bli fel. Att sätta en sån trygg närvaro. Så, alltså, jag startar oftast med improvisation som, nu ska vi göra fel här. Ni behöver inte försöka det, vi ska göra den här övningen så att den går så snabbt så du misslyckas. Och sen ska vi hylla misslyckandena. Och så har jag en bunt så här ledarskapsexempel på varför fel är nyttiga.
Mm.
Och det är också en ramen in att bygga trygghet. Sen så är det titta på designen lite noggrant. Jag tittar på gruppantal, jag tittar på de bitarna och sätter tidsramar noggrant. Jobbar jättemycket med lyhördhet. Och sen slarvar aldrig med reflektionen. Att den där reflektionsrundan, där sitter lärandet.
Jag tänker också jättemycket just på lyhördheten som den som leder. Att man kan skapa känslan av kravlöshet samtidigt som man pushar sina deltagare att röra sig lite utanför sin comfort zone. Och det är liksom då det uppstår magi. Men man måste också just ta in gruppen man har och försöka själv liksom vara medveten om på vilka sätt deltar de här. Det, din föreställning om hur det här ska se ut utåt är liksom inte relevant. För att det är vad du kan snappa upp att händer i personerna som är det viktiga.
Och där brukar jag också tänka på att jag håller koll på de som tycker det mest obekvämt. Alltså bakre delen av gruppen, de måste ju alltid pejsa in. Även om jag vill lägga fokus på mitten och de mer positiva, så måste jag alltid vänta in de som ligger längst bak. För annars kommer det krackelera och det kommer vara dåligt för dem och det kommer förstöra saker.
Mm.
Utom att vara lyhörd, att de där som studsar som border collies längst fram och bara vill springa på bollen, att det är inte de jag ska anpassa efter. Och det här är tydligt, jag har kört mycket olika retorik och kommunikation och pratat inför folk. Det här är ju folk livrädda för. Och där måste jag säga, ledsen för er som är bäst på det. Ni kommer få förhoppningsvis liten utveckling. Men om jag ska få den där som hade någon kurs eller någon hade rövt sig, lycka till. Det var en som kräkte senast vi skulle presentera. Så nu ska du ha oss i retorik. Kom igen, Gunnar. Och då säger jag, bra, då vet jag vilka jag håller koll på. Och den personen 2 veckor senare är orädd att gå upp och presentera. Och en av de där som har avslutat. Vi hade övning med mikrofon bland annat. Det är, folk blir ibland livrädda för. Och den dagen så har vi också slut av utcheckning. Det är så här, nu går ni upp och säger mikrofonen hur det här var. Och hon går upp och säger, det här kommer jag aldrig göra igen. Sen blev jag inbjuden på deras avslutningslunch. Och då står hon och håller tal i mikrofon.
Perfekt.
Någonting har jag gjort bra. Ja. Så, men det är där, håll koll på slutet av gruppen. Vem är det mest obekvämt för? Den måste du ta hänsyn till. Kanske låta opta ut. Jag låter aldrig någon opta ut och titta på heller. Det är också viktigt att jag pejsar in. Men jag vill aldrig ha publik där.
Nej. Nej, precis. Men att jag tänker att det också har så mycket att göra med vem man ser som deltagare. Mm. Det är inte bara den som står och pratar i micken, utan det är alla som är aktivt i rummet. Och om man då lägger på stadiet av just så här, du blir åskådare helt, men då har den ju blivit satt helt åt sidan och vi har alla fått en åskådare. Om samma person bara står lite obekvämt i gruppen så har vi ingen åskådare och du är du är här, du är med. Alltså i live, så är man i rummet så är man ju med i livet. Mm. Det är ju också fantastiskt. Mm. Och då, de liksom som tycker att det är jobbigare, ja men alltså jag kräver inget mer av dig än att du är här och nu.
Mm. Och jag behöver lägga till en sak också utifrån att du sa vad du jobbar med. Högstadiet, svåraste gruppen. Högstadiet, lite in på gymnasiet, supersvårt.
Mm.
Någonstans när de kommer ut i YH och jag får dem, då är de liksom mer home safe med det där. Och på företagen, där allt skvallrar om kulturen om jag kommer in i en organisation. Alltså, det jag kan märka dag ett, hur pass trygga är de och hur kan jag göra. Och då måste jag ju alltid vara beredd att bjuda lagom på mig själv. Jag får inte vara för långt för dem, för då kommer jag inte få med dem.
Mm.
Men ett halvt steg före.
Lysande hörni, tack för att jag fick prata med er om det här.
Ja. Jag har, Lukas, hur får man tag i dig med, när man vill göra dina queer live eller vill ha dig ut på sitt företag?
Man kan till exempel mejla mig på l.renklint@gmail.com eller leta rätt på mig i liksom, social media, min hemsida Lukas Renklint, det finns bara jag som heter det.
Vi länkar till det på i inlägget.
Ja, kul.
Så jag tänker att du också vill säga dina
Gunnar. Ja, Gunnar Söderberg då heter jag. Man hittar mig på de flesta sociala medier som Gunnar Söderberg. Mm. Och min hemsida, det finns ju fler, men min hemsida heter gunnarsoderberg.se eller Förbättringsverket som är där jag jobbar med några av föreläsarkollegor. Som kravet är, du måste tycka om att träna människor och organisationer och tro på det. Mm. Så Gunnar, ett Förbättringsverket fungerar också.
Lysande. Men vi länkar till det här i eller avsnittsbeskrivningen så ni kan hitta allt där. Tack för att ni kom och snackade med mig. Eller höll låda medan jag satt och nickade och höll med, för det lät väldigt smart. Supertrevligt att ha mer att göra.
Tack så mycket.
Tack så mycket.
Hoppas ni har fortsatt trevligt prolog.
Detsamma. Det kommer.